Så där. Gött. Vad roligt att se er igen allihopa. Vi ska fortsätta med våran predikoserie i boken Esra. Och idag så har vi kommit till kapitel 7. Esra kapitel 7. Och jag gör så här att jag läser några verser från det här kapitlet. Så jag kommer börja med att läsa första hälften av vers 1. Och så hoppar jag till vers 6 och fortsätter till vers 10. Efter en tid under den persiske kungen Artaxerxes regering begav sig Esra hem från Babel. Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Moselag, den som Herren, Israels Gud, hade gett. Kungen gav honom allt han begärde, eftersom Herren, hans Guds hand, var över honom. Också en del av Israels barn och av prästerna, leviterna, sångarna, dörrvakterna och tempeltjänarna gav sig iväg upp till Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. Esra kom till Jerusalem i femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Den första dagen i första månaden hade det blivit bestämt att man skulle lämna Babel. Och på första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem eftersom Guds goda hand var över honom. Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Nu kommer vi in i en ny del i den här boken, skulle man kunna säga. Den första delen i boken handlar om folkets återvändande till landet under ledning av Zerubabel. Och nu är det ett nytt återvändande till Israel, och då är det under Esras ledning. Och nu när vi kommer till kapitel 7 så får vi möta just Esra för första gången i den här boken. Och nu har det gått en tid sedan händelserna i kapitel 6. Kapitel 7 börjar med orden efter en tid. Och lite mer specifikt så rör det sig om 57 eller 58 år sedan templet invigdes. Men vem är Esra? Och varför är han så viktig? Och vad hade han för roll egentligen? Som vi kan se i texten så var Esra en präst som härstammade från översteprästen Aaron. Han var skriftlärd, och det står att han var mycket kunnig i Moselag. Och kung Artaxerxes hade bestämt att de israeliter som var kvar i Babel och som ville återvända skulle få göra det. Och Esra var en av dem. Och Esra hade fått det uppdraget från kungen att undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem och lära ut Guds lag. Och det var inte heller någon slump att det var just Esra som begav sig till Jerusalem och som fick det här uppdraget. Guds lag behövde läras ut där igen. Och vem var bättre på den här tiden än just Esra? Han som hade ägnat sig åt att studera Herrens lag och att leva efter den. Folket hade ju levt i exil i 70 år i ett främmande land med främmande kultur och främmande religion. De behövde på nytt undervisas i Moselag för att kunna leva enligt Herrens vilja. Och vi kommer att se längre fram i boken att folket hade beblandat sig med andra folk och gift sig med andra folk som hade bosatt sig där i landet. Vilket inte var tillåtet enligt lagen, för risken med det skulle vara att de i sin tur skulle börja tillbe främmande gudar och ta sig andra religioner. Så när Esra nu kom till Jerusalem så var det med syftet att föra tillbaka folket till att följa Guds lag igen. Och Esra fick med sig ett brev från kungen där det stod skrivet att var och en av Israels folk som var kvar i Babel skulle få återvända, de som ville. Och att Esra skulle undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem utifrån Guds lag. Och att alla resurser som behövdes till templet och tempeltjänsten skulle ges. och att Esra skulle utifrån den vishet han hade fått från Gud utse domare och lagkloka som skulle skipa rätt bland folket. Och vad som är så intressant med detta är just att i kapitel 4 kan vi läsa om kung Artaxasta att han förbjöd judarna att bygga upp Jerusalem igen. Och där hans egna lagar skulle gälla. Men här i kapitel 7 så ser vi att han tillåter judarna att smycka templet igen. Och att han gav dem allt för tempeltjänsten och där Guds lag på nytt skulle få råda. Och detta gjorde han därför att han hade blivit påverkad av Gud. Och detta liknar lite det som hände i första kapitlet här i boken. Då kung Koresh också hade blivit påverkad av Gud till att låta judarna återvända och att bygga upp templet igen. Och vad är det vi får för lärdomar utifrån den här texten? Jag har i alla fall kommit fram till två punkter som jag skulle vilja skicka med er. Och det första är att Guds folk behöver Guds ord. Som Guds folk så behöver vi Guds ord. Vi, liksom judarna i det gamla förbundet, är kallade till att leva i helighet. Alltså avskilda åt Gud. Vi lever under det nya förbundet och behöver därför inte följa alla de lagar i gamla testamentet. Utan det Gud kallar oss till nu är att vi omvänder oss från våra synder och att vi tror på den han har sänt, Jesus Kristus. Han dog för våra synder på korset och att han uppstod på den tredje dagen. Vi har blivit friköpta med lammets blod från slaveriet under synd till att tillhöra Gud och leva i helighet. Och därför behöver vi också ständigt mata oss med Guds ord. För att se vad det innebär att leva som kristen. Och låta ordet forma oss. Judarna behövde höra Guds ord utläggas igen för dem. Och det var just det som Esra gjorde när han kom till Jerusalem. I vers 10 så står det att Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Vi behöver göra som Esra och studera Guds ord så att vi kan leva efter den och uppmuntra varandra utifrån Guds ord till att göra Guds vilja. Och det är det som är så härligt med en församling där vi ser varandra och träffar varandra varje vecka och där vi kan tillrättavisa varandra utifrån Guds ord om det behövs och där vi kan uppmuntra varandra med Guds ord som är sötare än honung. I Psaltaren 119, vers 105 så står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Judarna behövde Herrens ord för vägledning och för att leva enligt Guds vilja, och det behöver även vi. Och i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 16-17 så står det att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och lägg märke här till att det står hela skriften, vilket innebär alltså både gamla och nya testamentet. Och detta skrev Paulus också innan Nya testamentet hade blivit fastställt. Allt för många kristna idag läser bara Nya testamentet för de tänker att den är enklare att tillämpa och ta åt sig och den känns mer relevant. Och visst kan det vara så att Nya testamentet känns enklare att tillämpa. Men vi får inte glömma bort att Gamla testamentet även är viktig. Jesus är huvudpersonen i hela Bibeln. Och Gamla testamentet behövs för att kunna förstå Nya testamentet. För annars hade vi inte kunnat förstå heller varför just Jesus behövde offras för våra synder. Så hela Bibeln behövs för att leva enligt Guds vilja. Och för att koppla lite till predikan i förmiddags så bör vi låta sinnets förnyelse påverkas av Guds ord. Så Så det var den första punkten. Och den andra är att det Gud vill göra, det kommer han också att göra. Det Gud vill göra kommer han också att göra. Vi har sett i kapitel 1 som sagt att Gud påverkade kung Koresh att sända tillbaka Israels folk och låta dem bygga ett hus åt Herren igen. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Och det ser vi även här i kapitel 7 där Esra prisar Gud i slutet av kapitlet i vers 27 och 28. Där det står, välsignad är Herren, våra fäders Gud som ingav kungen i hjärtat att smycka Herrens hus i Jerusalem. Och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och kungens alla mäktiga furstar. Herren min Guds hand var över mig, så jag fattade mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig. Bibeln nämner vid flera tillfällen om händelser som Gud har förutbestämt och att han påverkar människor så att hans plan ska gå i uppfyllelse. Och en väldigt viktig sådan, det är att Gud hade bestämt från början att Jesus skulle dö och uppstå för våra synder. I Apostlagärningarna kapitel 4 så kan vi läsa om apostlarnas bön under förföljelsen. Där de ber till Gud om hur folkets ledare gaddade ihop sig med andra ledare. Mot Herrens moder, alltså Jesus. Och så här står det i vers 27-28. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Så Gud är i kontroll över allt som sker. Och det Gud vill göra, det kommer han också att göra. Så låt oss därför lita på Gud och kasta alla våra bekymmer på honom. För han har lovat att alltid vara med oss. Och det han har beslutat kommer han också att göra. Amen. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för ditt ord som du har uppenbarat för oss. Att du talar till oss genom ditt ord och att ditt ord även är relevant för oss idag. Det var inte bara relevant för folket i den tiden då det skrevs, utan det är relevant för oss även idag och det tackar jag dig för. Och även en text som denna som kanske inte verkar sådär jätteenkel att ta åt sig och tillämpa, så tackar jag dig ändå för att vi kan lära oss saker och ting utifrån den här texten. Och jag ber att du ska fylla oss med ännu större hunger och längtan efter att studera ditt ord. Så att vi förstår vad som är din vilja och så att vi kan leva enligt din vilja, Fader. Och tack för att du är i kontroll över allt som sker och att vi kan lita på dig och att din plan kommer att gå i uppfyllelse. I Jesu namn. Amen.